Fantastiskt, du lyssnar igen. Oj, du gör mig väldigt glad. Ted blir också säkert glad. Han har svårare att visa känslor än mig, så har det varit nästan alltid.
Ja.
Håller du med om det här, Ted,
Ja,
eller?
det måste jag väl nog hålla med om. Det beror ju på vem det är som lyssnar, om jag blir glad eller inte.
Ja, nu är man ju glad att fem som en tar sig tid att lyssna. Det finns ju ett hav av poddar där ute nu, så att någon har valt just vår är ju ett bevis på uppskattning. Så, men vi spelar in på ett väldigt speciellt sätt idag. Det här är första gången som vi inte är i samma rum.
Ja, det är sant. Jag befinner mig hemma i Helsingfors och Kai befinner sig hemma hos sina föräldrar i
Ja,
Essie.
i Pedersöre. Så vi liksom täcker in hela Svenskfinland här nu. Från Österbotten till Ulrikasborg.
För drar man ett streck mellan Helsingfors och Essie så täcker man hela Svenskfinland.
Nå, man åtminstone så det här så har man både Österbotten och Nyland väl covered, ska vi säga. Men jag tycker det är väldigt roligt att internet har tagit sig till den här vad heter det?
Jag tänkte att du skulle säga att det är väldigt roligt att ni äntligen fått internet till SE.
Jag skulle säga att det är roligt att internet har tagit sig till det här skedet, att det här är möjligt. Jag minns ju, du och jag och vår vänskap är ju intimt förknippad med internets framfart. Du var den enda som hade internet i Sursiks skola. I princip.
Ja, i princip. Vi hade internet ganska snabbt hemma
Och
hos oss.
första gången i mitt liv som jag var på internet, och det här är ju ändå en ganska stor milstolpe i livet,
Ja.
jämförbart med när man tappar tänderna och när man kanske har sex första gången. Så första gången jag var på internet var hemma hos dig.
Och så sökte vi efter Creedence Clearwater Revivals tablatures. Plus tablatures skrev vi i Lycos. Eller Altavista, eller vad
Och
som
du
fanns
hade ju
med.
hypat internet otroligt mycket. Och jag som var skeptisk, jag vet inte,
Tänk
jag har alltid varit skeptisk.
att man måste ha, att det fanns en sån period i ens liv att jag var tvungen att hypa internet för dig.
Ja, men alltså jag hade en väldigt så här vag uppfattning om vad internet var. Jag visste att det hade någonting att göra med datorn och att man kunde liksom som hitta saker. Och då hade du ju då sagt att vad som jag än vill ha så skulle vi hitta det då.
Och av allt vad man kan vilja ha i livet så ville du ha tablatures.
Jag ville ha en specifik låt som jag inte hade hittat noter till någonstans.
Ja.
Och vi letade minns jag en hel eftermiddag och vi hittade inte. Så att
Nej.
min första bild av internet var ju en besvikelse. Alltså det inte höll måttet.
Nej. Alla sidor på Geocities. Därför var att titta.
Det stämde väl att det var någon afrikansk nation som hade sin officiella hemsida på Geocities ett tag.
Säkert flera.
Det var internets linda, ska vi säga det här.
Till och med på den tiden så kunde man ju skicka e-post. Och jag tänkte att vi skulle kunna börja idag med att ta ställning till ett litet mail som vi har fått av Erik. Som har en fråga där han undrar vad vi sjunger i vår ena mellanjingle. Och att han vill bara bekräfta att är det det här som vi sjunger? För att hans sambo tror på allvar att vi sjunger Det är svårt att, det är svårt att, det är svårt att få stånd.
Är hans sambo på något vis? På något vis? Jag vet inte. Är hans sambo på riktigt? Det här är ju...
Nej, men att tänk om det låter så. Att vi har liksom pratat och så har vi sagt något kul och så har det kommit det är svårt att få stånd. Det är ju jättekonstigt då i så fall.
Det här görs ju ännu roligare av att det är ditt namn vi
Ja.
sjunger. Så låter ditt namn, Ted Forsström, som att det är svårt att få stånd?
Ja, men
Kanske lite grann, jag har aldrig tänkt på saken, men kanske lite grann.
om jag säger alltså
Ted Forsström.
det som vi sjunger är ju alltså Ted Nils Håkan Forsström, Ted Nils Håkan
Men
Forsström.
vi måste ta och lyssna på den här kängan nu här, alltså bara snabbt.
Det är
Kanske lite
svårt
grann.
att få stånd.
Jag gillar det här.
Men tänk att de har då hört att i den här andra jingeln som vi hade, vi sjunger Kai-Erik Korkeaho. Så det är helt logiskt då att vi sjunger ditt namn. Och så istället för att sjunga mitt namn så sjunger vi att det är svårt att få stånd. Och på något sätt att man accepterar att så är det bara.
Ja, jag sitter alltså i mitt gamla pojkrum i Esse och det är ju förstås fullt med minnen här också. Alltså här har ju tiden stått still, måste man ju säga. Att inget har ju ändrat. Här är mina gamla VHS-kassetter, min skräckfilmssamling.
Vad har du för filmer där då?
Där finns Langoliärerna.
Stephen King.
Stephen King. Där finns The Beyond. Och så finns en obskyr sån här actionfilm som heter Coen and Tate, som är med den här Roy Schneider bland annat.
Okay.
Och så finns Dolores Claiborne. Det är massa såna här skräck- och dramafilmer från 90-talet och 80-talet, ska vi säga. Mm.
Så du är väldigt besatt av skräckfilmer du, alltså.
Jag var ett tag, ja, jag vet inte det var, men det är ju hemskt många som är det. Men jag liksom såg ju på alla de här jättedåliga framförallt.
Jag tror ju att det var kanske det andra saken som vi googlade någonsin i ditt liv. Alltså först var det då de här tabletures, men sen var andra saken som var någonting med Texas Chainsaw Massacre. För det var du väldigt besatt av också.
Det var en av mina favoritfilmer faktiskt, som jag köpte på VHS när jag var kanske 12 år eller någonting. Mm. Och såg den om och om igen. Och den håller ju faktiskt någon sorts kvalitet ändå. Alltså att än idag är den ju, så anses den ju vara väldigt bra. Mm. Alltså det här originalet Tobe Hoopers från 1974.
Mm.
Men här har tiden stått still här i rummet. Jag reagerar ju då förstås extra mycket på allt som är nytt här. Mm. Och det nyaste måste ju vara det som just nu är helt framför mig här. Ett sorts teleskop som är riktat mot grannens hus. Alltså klart framför det. Fönstret.
Det är klart att det är ett teleskop riktat mot grannens hus.
Och jag försökte titta i det här och man ser väldigt tydligt vad människor håller på med dit på andra sidan åkern.
Men vad är det liksom inställt på? Är det inställt på duschen eller?
Det är nog bara inställt på liksom huset och gårdsplanen. Men jag vet inte om det här är att de bara har ställt det här för att det här nu används lite som ett förråd eller om det här har blivit som till ett utkiksnäste, liksom Spy Central här nu, och att mina föräldrar har nått den åldern.
Jag tycker det är så fint också. Det finns ju, vet jag, pedasörer, så finns det en sån här Katten och Skywatchers och sådär, där de samlas och tittar på kärnorna. Men tror du det finns någon sån här SC Neighbor Watchers?
En annan grej som kanske hör ihop, inser jag nu, är att här är familjens dator. Och att webcammen, alltså som är högst upp på datorn, den är övertäckt med en bit tape. Och det här är ju klassiskt paranoia-beteende. Vilket ju också teleskopet är. Så att jag vet inte om jag ska vara orolig nu för mina föräldrar här, att de håller på att utveckla någon sorts förföljelse.
Det är jätteroligt att istället för att till exempel dra ut webcammen om man är orolig, så sätter man en bit tape på den.
Men det där var ju som en sån här grej som det pratades om för ett tag sedan, att man eventuellt bör göra så här. Men att jag har alltid som skrattat åt alla såna här konspirationsgrejer, att liksom att någon vill försöka titta på en, eller att man kan utnyttja det här på något sätt, att när man sitter där och surfar på sina hårdporrsidor då, så då liksom är det någon som tittar på en. Mm.
Jag tror att det är att man ska, om det känns bra så ska man sätta tejp, tror jag. För att om man är en sån människa som tänker att tejp är en bra lösning, så då ska du säkert sätta tejp.
Jag ser ju dig just nu i Skype, webcammen. Mm. Och den är ju placerad så att jag i bakgrunden ser din och din sambos säng.
Vi har hög hyra och något sätt måste vi dryga ut det på.
Ja, precis. Men här sitter jag nu och jag har varit här några dagar och idag ska jag fira min bror som fyller år. Och det är väldigt så här, är du, att vi ska samlas hela familjen och...
Ja.
Och det är väldigt angenämt att vara här. Jag var just cyklande till gravgården här i Esse. Och det här var att tända ett ljus på min muffas grav. Han ligger där.
Mm.
Han dog för 6 år sedan. Och det var ju nyligen allhelgona, så där var en massa ljus som ännu brann efter det. Och jag var och tände då ett ljus. Det har alltid varit liksom i vår familj ganska viktigt det här att man ska fara och liksom hålla ljusen brinnande. Har ni det hos er?
Ja, det har nog varit så. Jag har alltid funderat på det där också, att vad som kommer sen att hända. För att jag till exempel vill ju kremeras direkt.
Direkt?
Att så fort att jag ens liksom, om jag hostar 3 gånger i rad så ska de tända eld på mig. Nej, men sådär, för att jag tycker att det är liksom, ja, nu är det väl jättefint och sådär med gravgårdar och med minnen och sådär, men att det är ju ett väldigt mycket ansvar och det är dyrt och någon ska fara dit och tända de här ljusen hela tiden.
Ja, men alltså det är ju också på något vis väldigt viktigt för de som är kvar att få göra det här.
Men då kan de ju ha ett litet rum då där de har min aska Och
du vill alltså liksom vara kvar i dina eventuella framtida barns hem som en urna liksom. Som
jag vill ha en urna och så vill jag ha en stor plansch av mig som de ska ha i sovrummet.
Ett altare till Ted Forsström.
Ja.
Ja.
Nej, men det är ju jätteviktigt med gravar och ljus och så där. Men att jag tycker ju också att det kanske blir ett problem att om man inte bor kvar på samma ställe. Alltså, jag menar då kan man ju inte fara och tända ljus om man inte bor där.
Nej, no, det är sant. Men i alla fall, jag upplevde det som fiktigt för mig att alltid när jag är i Esse att liksom fara till kravgården och liksom hälsa på då. Eller se de här stenarna och se liksom stå där en stund bara och meditera över det. Och Muffa var också väldigt fiktig för mig när han levde och så här. Så att jag upplevde det fiktigt för mig. Muffa var också den enda som liksom höll kontakt medan han levde då med våra släktingar i USA.
Mm.
Vi har där rätt så stor släkt som ingen nu sen riktigt håller ordning på för att efter att Muffa dog så...
De är helt vilda. De gör helt vad som helst. Ingen håller ordning på dem.
Nej, men vi är liksom inte vänner på Facebook med dem och vi liksom har ingen kontakt alls nu efter att Muffa dog.
Ja.
Och de... alltså jag har för mig att vi har försökt meddela åt dem att Muffa alltså har dött via något sorts brev någon gång.
Mm.
Men ändå så kommer det årligen ungefär vid den här tiden för att Muffa hade födelsedag så får vi liksom kort till Muffa från USA.
Mm.
Grattiskort. Och att nu just här kring allhelgona så har vi fått ett sånt här greeting card då, som alltså ett väldigt amerikanskt sånt har vi fått nu då till Muffa då. Jag kan visa det åt dig här i webcammen.
Okej, det är liksom en mupp ser det ut, alltså en
mupp i drag på något sätt.
Ja, i drag. Som säger howdy folks.
Det är då att i och med att Muffa är död så görs ju det här, eller så prio det här väldigt på något sätt morbid. Och sen när man öppnar det här kortet för att läsa hälsningen så händer det här. Så här står det nu då: Dear cousin, you'll have a happy birthday now, you hear? Love and hugs.
Och han är död.
Och han är död. Och det är ju då liksom, jag tänker på min mamma då, som ju har mist sin pappa och som då ska fara och tända ljus för honom på allhelgona. Det här är ju på något vis ett fint monument över att...
Ja, men det där är någonting som jag skulle kunna ha liksom istället för en gravsten. Så istället för att ha en massa arvingar som ska som komma och tända ljus på min gravsten, så skulle jag istället kunna betala någon att varje år efter att jag har dött skicka ett sånt där kort åt alla mina släktingar istället med den mest opassande musiken när man öppnade och på det sättet komma ihåg mig på.
Ja, för egentligen så är det är ju livet man firar när man firar döden på ett sätt. Mm. Eller när man minns döden. Så att, och jag menar, det här om någonting är ju på något vis motsatsen till döden. Alltså det här ljudet. Liksom.
Ja. Det är svårt att få stånd.
Den här podcasten har ju förändrat våra liv på många sätt, kan man säga. Nej, men nu igen har jag fått ny information och nu börjar det här verka tjatigt, men jag upplever ändå att jag måste ta upp det här för att min mamma och din syster, de jobbar ju tillsammans på Pedersöre kommun. Och nu har alltså min mamma via din syster fått höra, jag vet inte om du har hört det här då, men att, alltså, att du och jag på långt håll är släkt har vi ju vetat.
Ja, det har vi vetat, alltså via, det är ju min mommo och din mommo på något sätt.
Ja, via släkten Sparv. Du är också en sparv.
Ja, det blir ju så, ja.
Och vad är sannolikheten nu här? Att
så vi ska båda två i princip ha rätten då att ta Sparv som efternamn.
Ted Sparv och Kai Sparv. Men det är ju, måste ju vara liksom... alltså vilken släkt det här är. Där alltså innehåller författare och liksom radiokomiker och MMA-fighters och fotbollsproffs. Korvgöran finns med där på ett hörn, han är ju släkt med dig också. Ja. Alltså det är ju egentligen, det är ju på något vis den här sparvsläkten som har byggt Österbotten, håller jag snart på att börja tro.
Ja, nej men jag måste ju hålla med.
Eller är allting liksom som i Lost, vet du, att det, alltså det här är som att vi nu inser här att vi hör ihop och sen så måste vi på något vis försöka reda ut hur vi hör ihop och sen så har vi någon uppgift tillsatt av en högre makt som inbegriper MMA och fotboll och skrivande och liksom humor och korvgörande. Ska vi pitcha det här till Yle 5 som en tv-serie? Mm. Ted och Kai. Det är ju mycket känslor som växer till liv, som jag redan sa, när man är hemma i sitt gamla pojkrum och i sin barndomsbygd där. Jag hittade bland annat min och min storebrors gamla dator, vår första dator. Det var ju en Commodore 64.
Ja.
Och vi hade en diskettstation.
Det var ganska HC.
Verkligen, det var typ, vi var de enda i SE som hade det här.
Mm.
Men jag bara kom att tänka på det när jag såg den här datorn, att jag var ju, vi var ju unga då på 80-talet när de här hemmadatorerna verkligen slog igenom.
Mm.
Och att vi som hörde liksom till den första i generationen som hade datorer hemma och hade en möjlighet att lära sig programmera, att på något vis förbereda sig inför en teknisk revolution, förbereda sig liksom för internet. Att, jag menar, det var ju, alltså Mark Zuckerberg är väl, han är väl ett år yngre än oss till och med.
Ja, det kan hända.
Ja, så att jag bara tänkte på det här när jag såg datorn, att det där var på något vis en karriärmöjlighet, eller alltså ett liv som det fanns en så här historiskt sett unik möjlighet till.
Mm.
För att man var född mitt i en pågående startande revolution. Mm. Som jag helt och hållet blew. Alltså som jag helt och hållet gick miste om.
Men det är ju inte ditt fel, utan det är ju bara dina föräldrars fel då.
Nej, nej, men inte ens det. För de köpte en Commodore 64 till mig och min bror.
Då är det bara, då är det bara ditt fel, ja.
Exakt, och ännu till att jag alltså satt ju och gjorde egna spel. Mm. Jag liksom lärde mig alltså grundläggande kunskaper i BASIC. Att jag liksom lånade böcker från biblioteket och lärde mig det här programmeringsspråket BASIC.
Mm.
Alltså inte nu jättebra, men så här att jag klarar av att göra såna här textspel och lite olika såna grejer. Jag minns till och med att jag skrev dagbok på datorn och sparade liksom dagboken på en diskett.
Mm.
Som ju var nästan som någon sorts blogg innan internet. Och det här rände liksom då på liksom början av 90-talet.
Du skulle kunna vara 90-talets Malena Mi om du skulle ha följt dina instinkter.
Guldkanter i vardagen skulle jag ha gjort.
Men vad var, alltså du blev ju religiös istället och hade kompisar och ett socialt liv.
Men jag vet inte vad som gick fel, för jag hade det här intresse. Jag och min bror, vi satt och vi gjorde spel också. Eller såna här enkla grejer. Jag minns att vi hade lärt oss alltså det var ju en tid när man var väldigt ivrig över såna här små förbjudna ord. Och så hade vi lärt oss ordet mens.
Okay.
som då var liksom det roligaste vi visste.
Ja.
Och vi gjorde då, vi programmerade ett spel så att när man tryckte på en knapp så då fylldes hela skärmen då med ordet mens kanske 1000 gånger. Och sen så gömde vi oss bakom soffan och så ropade vi åt mamma att hon skulle komma. Och så sa vi, mam, tryck på return. Och så gjorde hon det. Och så vrålskrattade vi bakom soffan.
Och då följde det liksom mens.
Exakt, ja.
Vad tyckte din mor om det där spelet då?
Jag har ett minne av att hon blev lite besvärad och sen att hon förklarade åt oss då vad mens var. Och det var ju ännu roligare då än själva ordet.
Men så gjorde ett nytt spel, Mens 2, där texten var röd.
Ja, men tänk det att liksom jag skulle ha, eller vi skulle ha kunnat liksom bli Rovio eller
ni
Facebook.
Ni skulle ha kunnat gjort Angry Mens och Mens Book och allt möjligt.
Ja, Ja, men det, alltså här i SSO så finns liksom spår av de Kain som aldrig blev till, ska vi säga. Här finns ju den här traktorn också.
Traktorn?
Ja, vi har alltså en Ford, en blå Ford från 70-talet, en traktor. Där är ju också, jag menar, jag minns ju när jag skulle köra traktor för första gången. Jag var ju inte den typ som körde traktor. Min storebror var väldigt intresserad och han liksom älskade att köra traktor och liksom hade en sån här runda att han körde omkring här på kortplanen i cirklar och tyckte det var jätteroligt. Men jag var ju skräckslagen för det. Jag hade absolut inget intresse, jag hade ingen instinkt i mig att göra det.
Du hade ingen traktorinstinkt.
Och jag har ett sånt här tydligt minne av en gång när familjen då står samlad på gården för att Kai ska köra traktor för första gången.
Okay.
Och sen har de liksom lärt mig då hur man ska göra då med koppling som var jättetrög och att få i växlarna var nästan omöjligt och ratten var tung att vrida och jag var ju en liten pojke som då ändå upplevde att jag måste liksom göra det här. Det här var en sån här initiationsrit ungefär. Så att jag har bara det här minne av skräcken och hur jag liksom gråtande kör traktorn i en cirkel på gräsmattan medan familjen sitter och tittar på.
Alltså det blev för mycket press för dig.
Ja, men det var ju hemskt för att jag var ju som livrädd att jag ville skulle köra över familjen eller göra någonting fel, någonting oåterkalleligt.
Din mamma får liksom en flit och slängt sig framför traktorn så att du skulle lära dig hur det kan gå.
En av mina bästa vänner som är precis lika gammal som mig, det skiljer 4 dagar mellan oss. Han blev till jordbrukare. Där fanns ju helt och hållet den möjligheten också för mig att jag skulle ha liksom tagit den vägen i livet. Men att så blev det inte heller. Men här är så här, är du spår av från den tiden när allt var på något vis öppet och man skulle ha kunnat bli till vad som helst.
Men det var ju så, det är ju exakt så det var. Alltså att när man ännu bodde hemma så hade man inte tagit de här besluten som gjorde att det blev svårt än. Att om man har tagit ett beslut att börja studera något, så då är det ju jättesvårt att sluta det och börja studera något annat istället.
Ja.
Men nu är det ju bra kanske att du inte blev en homosexuell ekobonde. Sådär att om man tänker att folk tycker ju om dina böcker och sådär. Men nu kan det ju istället hända att du ska vara känd för dina morötter.
Närproducerat och homosexuellt.
Jag skulle få dit.
Det skulle säkert gå hem i liksom de här små trendiga affärerna i Berghäll.
Närproducerat av homosexuella bönder. Miljömärkt med den bögiga svanen. Jag började bara tänka, när du pratade om din moffa, så började jag tänka på min farfar. Han var sysslade väldigt mycket med när-tv. Den finns ju typ bara i Österbotten.
Det är liksom lika österbottniskt som revyer och så. Alltså alla små orter hade sin egen tv-kanal.
Ja, alltså det är ju precis det var. Och han jobbade med Peder Sören när-tv.
Ja, inte ändå liksom, alltså det mest kända är ju det här, det är Malax när-tv som har gjort till de här YouTube-klippen som har spridits jättemycket och som är jätteroliga.
Men faffa, så han filmade då till när-tv och han hade ju då alltså en jättestor videokamera och filmade ju allt. Att mitt första minne av honom var just att det var bara en kamera. Det var inte en faffa, utan det var bara en kamera istället för ett ansikte. Men att vi har ju då alltså hundratals VHS-kassetter där han har filmat framförallt alltså väder, alltså flera formers väder. Och jag börjar tänka på det här nu också, att när det börjar bli vinter och så där, och nu är det höst och så typ allt vad han har filmat, så är att man kan ta då november 1991 och så är det bara filmat då först en skog som blåser och så är det panflöjtsmusik på det och så hör man hur han pratar och så säger han att ja, är det inte snö ni dit se ännu fast den är i fjol va, och så filmar han ett träd, talle blåser i vind, och det är så onödigt att han är liksom narrator samtidigt, att han ska bara kunna filma det, och det finns hundratals alltså timmar av sånt där material som jag tänker någon gång ändå att jag borde digitalisera det och göra liksom faffas YouTube-kanal där det bara är diken och tallar.
Ja, men det är verkligen intressant hur liksom det här estetiken i när-tv just är olik all annan tv, för att inspirationen så måste ju ändå vara från den helt vanliga tvn. Men är det ingen som gör när-tv som någonsin har reagerat på att sådana här saker ser man ju aldrig på YLE eller på SVT eller på någon annan tv-kanal? Nej,
de försöker ju härma, alltså det är ju som den där Bastosändningen som YLE gjorde, alltså den här Slow TV. Det är ju bara, de var ju bara 20 år tidigare med när-tv.
Ja, och sen är det också som att, alltså jag var faktiskt nu, det här att jag blev intervjuad av Närpes när-tv i fredags. För det var Svenska dagen och jag var inbjuden som festtalare till Folktingets Svenska dagen-fest i Närpes. Och där innan jag höll mitt tal så då det här att blev jag intervjuad av när-tv i Närpes, som heter när-tv, det är ju för det är Närpes så kan det är lite fyndigt.
Det borde heta när-när-tv.
Trots liksom 20 år nu av intensiv teknisk utveckling så hade de ännu den här enorma kameran på ett liksom enormt stativ som köttes då av en man i medelåldern som köpte allting själv och liksom sen det tog en evighet att få inställd den här kameran så att den var liksom så att den var redo. Och sen så skulle ju den här mannen dels både intervjua mig och stå bakom kameran samtidigt för att han var den enda personalen då. Och sen också hur han på något vis ändrade hela sin habitus när han satte på rekord. Att innan så var han en sån här avslappnad, trevlig, äldre RPS som skojar på en RPSiska. Men genast han la på rekord så då blev han till någon sorts märklig, liksom uppstultad, halvrikssvensk, liksom...
Men blev han så där som RPSer ofta blir när de ska prata finare? Ja, vi tittar på ett litet... Jag kan inte härma hur de låter, men det låter alltid jätteroligt tycker jag.
Ja, alltså han blev bara väldigt besvärad och liksom rörde sig på ett väldigt onaturligt sätt och han fick så här skräck i blicken. Men det är ju underbart med när-tv och att det finns entusiaster som trots att vi har nu YouTube och allt möjligt sånt så bara håller de fast vid det här.
Nej, det var det jag skulle komma till, att det finns ju så många unga människor som producerar framför sina datorer och sätter på YouTube saker som är dubbelt bättre gjorda än något som någon när-tv-produktion någonsin har varit. Att varför inte utnyttja dem? Varför inte låta liksom 15-åringarna göra en ny version av när-tv på YouTube?
Ja. Ett sätt som man ju också känner igen när-tv är ju det här statiska bruset som hela tiden finns i bakgrunden. ungefär som att de hela tiden har med sig en frysbox var de än befinner sig. Och så är det en kompressor som är på ständigt. Skulle vi kunna simulera det här när-tv-bruset och estetiken för de som aldrig har hört när-tv?
Vi kan göra det. Jag kan låtsas vara, om du blir intervjuad så kan jag vara programledaren.
Och så ska vi nu då ha flöjtmusik och vi ska ha det här bruset.
Ja.
Och vi ska ha din märkliga dialekt
ja,
också.
Ja, okej.
Ja, välkommen ska ni alla vara till när-tv. Här fick vi just se på bäcken i Forsby där isbitarna har formats runda av forsandet. Vi sitter här i när-tv-soffan och ska intervjua en författare vid namn Kai Korkeaho. Du heter så.
Ja, jag heter Kai Korkeaho, ja. Trevligt att vara här.
Och du skriver böcker.
Ja, jag har just publicerat min tredje roman, Underboken, och det är därför jag är här.
Och när du skriver böcker så tänker du som en författare gör, med ord istället för bilder.
Ja, jag vet inte exakt hur du menar, men jag tänker att man vill ju dels frammana bilder med ord och sen så använder man ju då ett sån här bildspråk för att göra språket lite mer intressant att läsa också.
Håll dejlis. Vi Vi ska gå vidare här i programmet och titta på några snötäckta diken som Teds faffa har filmat. 47 timmar material ska vi ta del av.
Ja, alltså det här rummet är fyllt av minnen. Jag hittade här en bok som jag har fått i 16-årsdagspresent. Till Kai på 16-årsdagen. Hoppas att du hittar mycket att skratta åt i boken.
Mm-hmm. Vad är det för bok då?
Humor i helgade hyddor.
Vad betyder det?
Det här är... alla ni som får kyrkpressen hem så vet väl att på baksidan så finns en vits.
Ja.
Den är alltså att man måste tända tidningen snett så går det att läsa en vits varje torsdag på kyrkpressen. Och det är just de här vitsarna. Alltså religiöst...
Alltså det är kristen humor.
Det här är kristen humor. Den är liksom rumsren och den är... Jag ska se nu om jag borde läsa här. En snörik vinter reste sig en man på ett vittnesbördsmöte och sa... Det här är ju roligare. Jag måste inte läsa punchlinerna.
Nej.
Ja. En dag när jag stod och skottade snö, då fann jag Jesus.
Var det hela vitsen? För det var ju jätteroligt, det bara.
Ska vi läsa en till?
Var det hela vitsen?
Ja, det var alltså hela vitsen, ja. Ja, alltså ofta är det väl så här, vet du.
Men vad var vitsen? Var det roligt att han hittade Jesus?
No, men det lät ju som att han hittade Jesus i snödrivan, det förstod du väl?
Ja, för att det var så jobbigt.
Ja.
Okay.
En liten pojke var med sin far i kyrkan. Efter en liten topplur vaknade pojken till och frågade: har han predikat färdigt? Ja, han är färdig, svarade fadern. Men han har inte slutat än. Oj, oj, oj.
Oj, det här de är håller ju... på så länge, de här prästerna.
Ja, och det som är mest spännande med det här är ju att jag ju minns att det här var en stor hit. Alltså den utkom årligen och var liksom en försäljningssuccé. Och att jag då fick det här då för att jag väl höll på med humor ändå.
Och, men tänk att någon har varit också, alltså då någonstans i Aneby eller var den var utgiven, så har någon varit sådär att: hör du Christer, du har nog så jättebra kristna vitsar du. Har du inte funderat på att ge ut dem i en bok?
När pingstpastor Nils Saxby en gång tillfrågades om han hade något älsklingsämne att predika över, svarade han: Jesus, hans person och verk. Men tryckfelsnisse var framme, så någon undrade: vilken Hans Persson? Mm. Nå, det här är ju en form av österbottnisk humor. Att, alltså liksom, då har vi ju också Håkan Granlund och sen har vi humorgruppen Kai. Men så finns ju det här också. Humor i helgade hyddor.
Mm.
De facto tror jag ju att det här har sålt mera skivor än vad humorgruppen Kai har gjort. Alltså, och då har ju de sålt bra, men det här är liksom, det här är en bästsäljare år efter år i Österbotten.
Ja, men så är det hon säkert.
Ja.
Kanske är det det där man borde börja satsa på.
Kanske vi borde börja göra kristna vitsar, eller göra en kristen humorpodcast. Hosianna allihopa. Nå, Ted, har du hört om att det en gång låg en berusad person utanför Alko? Och så steg Per in och sa: jag ska ingenting ha, men eran skylt har ramlat omkull här utanför.
Ja, så spurgon var skylten.
Spurgon var skylten då. Halleluja!
Hosianna, halleluja!
Och nu lyssnar vi på Torkel Selin.
Och så här, på tal om religion, så uppmanar jag ju alla våra lärjungar, lyssnarna där ute, att ni ska sprida budskapet om vår podd Ted och Kai. Ni kan fortfarande skicka in e-post till oss till tedochkaj@yle.fi.
Och ni kan också skicka dit om ni spelar något instrument eller sjunger och vill göra en titelmelodi till oss. Ni har kanske märkt att vi ännu saknar ett intro. Så kan ni göra ihop det och skicka in till samma adress, så ser vi om vi plötsligt använder det i vår podd. Och jag ska nu här fortsätta här i Esse, upptäcka min barndom, umgås med mina föräldrar och bröder och avlidna släktingar.
Kan inte vi avsluta med att lyssna på det? Din döda morfars kort.
Det borde vara en hel genre av liksom av sådana här greeting cards, alltså cards to send to deceased people
that you don't know that are dead yet.
Ja, nej men exakt. Ted, det har varit trevligt att prata med dig och
ja,
det har varit trevligt att ni har lyssnat och vi lämnar er med Amerika-hälsningar här. Howdy folks!
Vad hemskt att de sjunger att you're not getting any younger, för han är ju död.
Dead or kai, dead or kai, dead or kai. Dead or kai.